gudstjänsten också. Det kommer smyga sig in lite grann här allt eftersom. Jesus använde, precis som många andra i sin tid och kultur, så han var inte först överhuvudtaget med det. Men han använde liknelser för att berätta och för att undervisa. För att berätta och för att undervisa om det vi kallar för Guds rike. Och i grova drag så utgjorde liknelser, alltså små berättelser för att illustrera någonting, för att locka fram en respons. De utgjorde en tredjedel av allt det Jesus är dokumenterad att säga. En tredjedel. 33 och någonting procent för er som gillar att räkna. Han använde ungefär 30 liknelser som vi definierar som det i de olika fyra evangelierna. Så de var en viktig kommunikations, ett viktigt kommunikationsverktyg för Jesus när det handlade om att berätta vad han handlade om. Och liknelserna de syftade till att hjälpa människor att föreställa sig en annorlunda verklighet än den de såg som normal och normativ. Därför det citatet var så bra i början, därför att det är lite det vi hoppas att gudstjänsterna ska vara. Oavsett vilken tradition av gudstjänst det är, så är det det vi gör. Vi vänder vår blick mot en verklighet som kanske inte verkar så konkret för oss, men som ändå är verkligare än någonting annat. Liknelserna syftade till att hjälpa människor att föreställa sig en annorlunda verklighet än de så som normal och normativ. Så här har det alltid varit, så här kommer det alltid att vara. Och liknelserna säger, jo, men nej. Okej. De syftar till att människor, och jag och du och vi, skulle lära oss att se på djupet. Att se på riktigt. Jag tänker det är därför delvis den där titeln var något vi landade vid. Imagine. Imagination är ett ord som på engelska säger bättre än vad vi har på svenska. Det är inte fantasi. Men fantasi säger någonting om det. Det är inte föreställningsförmåga, men det säger någonting om det. Det ena är lite för fluffigt, det andra handlar lite för mycket om oss kanske. Imagination. Kanske skulle man kunna säga så här. Imagine, imagination, imagination. Det är att se en bild, image. Att se en bild av en verklighet som vi inte alltid ser konkret. Att lära oss att se en större värld. Se vad som är centrum och vad som är periferi. Att se vad som ger helhet, vad som ger liv och vad som splittrar, suger ork och till sist ger död. Det är viktigt för oss att se. Det har vi pratat om under fastan och vintern också en del, om ni kommer ihåg. Så det var vad liknarna syftade till. De syftade också därför för att de mötte ju människor. Jesus berättade dem inte ut i tomma intet eller skrev ner dem och tänkte någon gång kommer någon att hitta dem här och tycker de är lite coola. Utan han använder dem om och om igen och förmodligen förändrar han dem över tid dessutom. Men de syftade också till att locka, till att liksom dra fram, ibland till och med provocera fram gensvar på den där verkligheten, på den större världen som jag pratade om. Det som Jesus beskrev som himmelriket, eller Guds rike, eller Johannes evangeliet, eller det eviga livet. I Jesu tradition som jude så var det shalom. Det som ger helhet åt allting, integritet till den inre människan, den yttre människan, till hela skapelsen. Stora grejer här. Det var det liknelserna syftade till att locka fram, dra fram, till och med provocera fram. Ett gensvar på det. Och gensvaret som Jesus söker, det är det vi kanske med någon slags kristens språk skulle kalla för omvändelse. Ett sånt där ord man slänger omkring sig, kanske lite slarvigt ibland, men vad betyder omvändelse? Ja. Ungefär så här, det livslånga, för det är det verkligen, bytet av världsbild och livsinriktning. Som ständigt pågår. Ofta går inte det särskilt fort och inte särskilt smidigt heller. Men det pågår hela tiden. Metanoia, det är omvändelse. Byt kurs. Det är det liknelserna syftar till. Där himmelriket då. Då ska vi ha klart för oss att Jesus var himmelriket i sin person. Om man ska förklara himmelriket så säger man Jesus. Det han gick omkring, det han var, det han gjorde, det han sa, hur han bemötte människor. Det var himmelriket. Han var himmelriket i sin person. Han är sammanfattningen av det liknelserna handlar om. I Johannes evangeliet säger han, jag är vägen, sanningen och livet. Det är ungefär det. Och det här är ju verkligen att predika för kören då. Men det är därför vi behöver Jesus. Kan få ett amen på det? Ja, det var inte så dåligt för att vara i Sverige. Amen. Det är därför vi behöver Jesus. Så ja, tack. Nej, jag ska sluta. Det är därför vi behöver Jesus nämligen. För att inte det här ska bli så abstrakt när vi börjar tala om himmelriket och Guds rike och allt det där. Så försvinner vi lätt in i idéernas värld. Det är vår kultur. Vi har suttit i tusentals år av grekiskt tänkande som har många bra saker med sig. Men en av sakerna det gör är att man delar upp saker. Det här är inte bra. Vi behöver Jesus därför att han var konkret. Vi behöver den konkreta människan Jesus för att få fatt i allt det där som jag nu pratar om som himmelrik. För att kunna ta tag i det. Han är vägen in. Han är den som gör Gud gripbar, relationell. Han är den som visar vad vänskap är. Tänk er alla de här sångerna. Vilken vän jag fann i Jesus. Eller har det Jesus, jag kan inte text. Vi behöver det, vi måste ha den konkreta vägen in. Och därför blir det ofta så att vi blir på något vis Kristus för varandra. Förstår ni vad jag menar? Alltså att vi blir de som gör det här riket gripbart genom våra berättelser. Jag är uppfylld just nu och så fort jag tänker på det så blir jag liksom varm i kroppen. Jag hade dopsamtal innan gudstjänsten med 5 stycken människor och en församling. 3 stycken unga tjejer, föräldrarna sitter här. Och så Ali och Laddan som var tvungna att ge sig av, de kunde inte stanna på gudstjänsten. Att höra dem berätta, jag ska inte ge några detaljer, men liksom, jag ställde frågan i början. Det här ägnar vi minst halva den här träffen åt. Vad har fört dig hit som gör att du nu vill döpas? Och så berättade de. 2 medelålders iranier, en från en ganska strikt religiös bakgrund, en som inte hade den bakgrunden men som hade sökt mycket. 3 unga tjejer som har vuxit upp i kyrkan men som letar och tar sig fram mot en egen formulerad tro. Wow! Vilken förmån! Jag har nästan värt ett amen det också. Jag ska inte stretch the point. Men vi blir levande liksom, för de berättelserna har inte jag hört förut. Och de var så kolossalt fina. Jag sa, håll det kort. Vi kan prata mer, men nu har vi en timme. Och de berättade på 3-4 minuter. Det var så fantastiskt fint. Jag kan inte ge detaljerna, för det är deras att berätta. Men när de mötte varandra i rummet så sa jag, vet ni vad som har hänt nu? Nu har ni berättat Gud för varandra. De blev levande liknelser. Jag har dragit många historier, berättat många gånger. Jag har tappat räkningen och berättat om Gunnar och Gittan på ledare och samling och sånt där. Så de bestämde sig, en av dem sa, jag ska sluta och jobba. För jag vill bara vara med människor. Jag tror att Gud säger det. Så prövar de det ett halvår. Så, jo, men det är nog så. Så slutar de att jobba. De hade en deltidsinkomst på 2 vuxna människor. De gjorde så i flera år. Och de blev mina föräldrar i tron när jag började närma mig det här. Innan mitt dop. Och de har påverkat mig ofantligt mycket. Vi blir levande liknelser för varandra. Vi måste ha något konkret att ta i. Vi har inte Jesus här in person, men vi har varandra. Det är därför vi existerar. Jag har redan släppt manus, det här är inte bra. Skärpning. Varför säger jag det? Jo, det är för att Jesus bjöd in människor att följa honom för att leva sig in i hans verklighet. Den som liksom tjejerna och Ali och Ladan berättar om. Den som Gunnar och Gittan vet om. Den som alla ni vittnar om. Och det skulle ske mitt i vardagen. Tänk på alla de här liknelserna. Det får ni tänka på under den här hösten. Vi kommer hålla på länge och tugga liknelser. De är alla rotade i vardagsmiljön som fanns där. Det är mycket som har med fiske att göra. Mycket som har med jordbruk att göra. Bland annat idag. Det ringer. Så. Så för att leva, sig in i handlar därför om deltagande. Mitt i den vardag vi står i, inte någon annanstans. Inte i en annan värld, utan här och nu. Det är därför han berättar sådana liknelser. För oss blir de lite obegripliga, för ingen av oss är liksom bunder som sår på det viset. Eller ingen av oss fiskar på det viset. Vi begriper inte vad han talar om. Men han använder liknelserna på det viset för att det skulle rota sig i vardagen. Det är där det tar plats. Så leva sig in i det handlar om deltagande, och det är ett deltagande som det ringer. Ett deltagande som handlar, som siktar på djupare förståelse. Det föder djup förståelse. Att följa Jesus handlar alltså då inte om att, liksom ta emot viktig information, att bocka av liksom svar på intellektuella frågor eller att få en lösning på våra moraliska dilemman. Så. Det finns de elementen i det, men det är inte det som är grejen. Jesu liknelser, precis som Jesus själv då, gör precis samma sak. De bjuder in oss att bli aktiva deltagare, inte passiva mottagare utav svar och lösningar. Det är svårt, vi gillar inte det. Men det är tyvärr så det är. Jag kan inte förstå det på något annat sätt. Varför är det så? Nu bläddrar jag sida här, det var min iPad sa att nu ska du fortsätta. Jo, därför att liknelserna, de var så pass märkliga och svåra att exakt säga vad de betyder, att de just lockar och provocerar till engagemang. Det var poängen med dem. Ni ska inte få ett tydligt svar här. Ni ska däremot få något som gör att ni vill ta tag i det här. Provocera till engagemang. Så antingen gjorde de det, eller så provocerade de kanske till avståndstagande. Det här är för krångligt, eller det här låter ju konstigt. Jag vill inte ha något med det här att göra. Jag orkar inte. Det här är fel. Det här är otydligt. Vi ogillar att inte ha kontroll. Men det är bra det här, förstår ni. Han var en rätt bra pedagog ändå. Tycker jag. Därför att det man gör då, det är att de här liknelserna, de skapar utrymme för ett genuint gensvar. Inte ett färdigt svar som man kan paketera, utan här är ett genuint gensvar. Ett utrymme där vi kan lära oss att se, att ta emot nya tankesätt, omforma gamla. Ett utrymme som föder, som formar och ger näring till den livslånga resa av djupare förståelse och förvandling som vi alltså kallar för omvändelse. Det var det citatet från Brian McLaren som jag läste i början av gudstjänsten. Förståelse, förvandling, det föder, formar, ger näring till en livslång resa av omvändelse. Ni hör på de här orden vad det här är. Det här står inte still, det här är dynamiskt. Det är ständigt i rörelse, i ständig utveckling, det är levande. Och i livets alla skiften är det så. När döden är nära, när livet är fantastiskt. Så pågår det fortfarande. Det är, om jag nu ska få tjata med ett annat ord som jag använt mycket under vintern och våren. Det är ett äventyr. Och då använder jag Svensk ordboks definition och den står sig fortfarande. Va? En ovanlig, spännande och farlig upplevelse med inslag av upptäckter och strapatser. Inte sådär Disney, utan på riktigt, va? Det är det vi bjuds in till, det är liknelserna vill göra. Och det vi hoppas är ju att den här predikoserien och liknelserna vi använder såklart åtminstone lite grann ska göra just det där. Skapa utrymme för att se vad som är centrum och periferi. Skapa utrymme för gensvar, inte minst i samtalen i husgruppen och livet vidare såklart. Utrymme som föder och formar och ger näring. Kanske till byte av världsbild och livsinriktning. Och se verkligheten som den är. För mitt i vardagen så växer och förvandlas vi. Vi är, jag lovar, vi är deltagare i himmelriket. I Guds liv, så är det. Då blir vi också lite som den här berättelsen jag fick höra på dopsamtalet. Eller som med Gunnar och Gittan. Vi är och blir levande liknelser. Människor vars vardagliga liv i skolan, i familjen, på jobbet och så vidare. Det berättar om Guds goda. Så är det. Gör det gripbart, gör det konkret. Gör det till något som lockar, som drar. Kanske ibland provocerar, vad vet jag. För det öppnar upp ett genuint utrymme. För oss och för andra. Ja, det blir mycket ingång till liknelserna idag. sitter alla och undrar, vad är det för liknelse nu då? Om ni som inte har läst på redan vet vad det är för liknelse. Men jag tänkte att det var viktigt att göra det, för det här har vi med oss hela hösten. Va? Att få en ingång till liknelsernas, vad ska man säga, liknelsernas pedagogik kanske. Ett slags hur. Hur användes de här? Hur används de nu? Så tänker jag att dagens liknelse som vi ska närma oss nu får hjälpa oss lite grann med vad de gör och varför. Det har vi också pratat om såklart, men ändå. Hur hjälper den här liknelsen oss att se? Vad behöver vi se? Vilken slags imagination öppnar den upp? Det ringer. Det är fin fyrelis. Den liknelsen vi ska sitta med idag, liksom lite i andra, sista tredjedelen här, det är en av de liknelser som flest folk känner. Jag tror till och med att vi pratar om att ska vi verkligen ha med den här liknelsen? Och så landar vi att jo, men det ska vi. Liknelsen om sådden. Jag ska börja med en konstutställning. Det har vi gjort förut, det blir inte lika långt idag. Men den här är fin tycker jag. Bara för att liksom få oss att tänka på berättelsen. Jag tror att många av oss har säkert läst den så många gånger att den är bekant. Så jag ska visa tre konstverk lite kort innan vi visar dem igen och läser texten. Så att, för det är det viktiga idag. Är det någon som känner igen den här? Bara. Det är inte säkert, det är möjligt att någon skulle kunna känna den. Det här är en renässansmålning då. Det blev lite mörk här inne, men det är okej. Okay. Utav en renässansmålning som heter Peter Bruegel tror jag det uttalas. 1500-tal, mitten på 1500-talet då. Från Antwerpen var han. Det jag gillar med den här, det här är ju något så kallat klassiskt konstverk. Jag tror det är relativt känt i konstkretsar så. Det är ju hur stor duken är. Alltså, det är widescreen här. Och så ser man en ganska liten såningsman här i hörnet. I den mörka delen av tavlan dessutom. Det är som att han medvetet vill säga att här... Det här är det stora spelfältet. Här går någon och sår. Kanske han varit på de andra ställena också. Jag tycker det är rätt ståtligt så att säga. Det finns ett stort omfång på den. Och en väldigt ödmjukhet i att ja, där går han och kastar ut lite saker. Får se om de tar mark. Den andra tavlan, då hoppar vi fram 470 år och sånt där. 400 år i alla fall. Det här... kommer från någon som heter Jesus Mafa. Och det här är centralafrikansk konst. Det är från Kamerun. Det här är mitten, slutet på 70-talet någon gång så var det, gjordes ett projekt, jag tror det var i katolska kyrkan, bland Mafa-folket. Där många alltså var analfabeter. Man kunde inte läsa. Man var inte läst och skrivkunnig. Så hur ska vi liksom undervisa bibeltexter? Ja, vi målar dem. Så lite smånaivt det här. Det är liksom ingen... highbrow konst på något vis, men det är den här bibelrättelsen. Man ville koppla den till sin egen kultur och miljö, så Jesus porträtteras alltid som en centralafrikansk man. Och det är miljöer. Och grejen är att i den delen av världen så är den här typen av sådd är fortfarande jättevanlig. Så det slår ju an en tråd, den där berättelsen. Folk vet ju just det här är min hemmamiljö. Den sista tavlan, bara för att liksom få oss att tänka på liknelsen, den är samtida. Det här är, jag hittar ingen bättre bild än den som har kvar signaturen där. Det är en estnisk konstnär som heter Ain Vares. Och jag vet inte vad jag fastnade med. Jag tror jag fastnade vid att den är så färgstark. Man är inte färgglad. Man kan tänka sig att sådden är det där som kommer en massa händer som sår och att sådden på något vis fastnar och får ta form i det som helt klart är en Kristusfigur. Sen ser man liksom det är sten i mark, man ser lite andra saker, man ser lite fåglar som äter upp och så vidare. Men just det där att Kristus är det som sås på något vis, det är rätt fascinerande. Ain Vares alltså. Ska vi läsa den här texten också innan jag säger några små saker? Liknelsen om sådden, och då läser vi från Lukas evangeliet från kapitel 8, vers 4 och fram till vers 15 får vi väl göra. När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna, sa han i en liknelse. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när han hade kommit upp vissnade bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav hundrafaldig skörd. Sen ropade han, hör du som har öron att höra mig. Hans lärjungar, de frågade honom vad denna liknelse betydde och han svarade, ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem som liknelser för att de inte ska se fast de ser och inte förstå fast de hör. Vad liknelsen betyder är detta. Utsädet är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet. Men sen kommer djävulen ta bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje när de hör det. Men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna är de som hör ordet men som längre fram kvävs av livets bekymmer, av rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kommer den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Där har vi variationer på i både Lukas, Matteus och Markus. Så vad lär vi oss om att se här? Om att se skillnaden på periferi och centrum, att hålla ögonen på bollen. Det första jag tänker tyvärr, det är ju vilken slarvig såningsman. Går där och kastar ut lite. Jag hoppas det här blir bra. Lite skämt i det. Men jag kan tänka mig, alltså först skulle vi inte göra så idag när vi letar bördejord med GPS och fuktanalys och när vi liksom släpper ner korn med pipetter så att de verkligen ska komma i jord. Men jag tänker ändå att vi har släppt lite grann. Vi tänker att det där är nog Jesus kanske som sår. Och då tänker jag att många av oss av liknande anledningar kanske då letar poängen någon annanstans i liknelsen. Kanske letar vi framförallt i jorden, i liksom jordmånerna. Då misstänker jag att många av oss som lyssnade till den här liknelsen har ägnat kanske lite ångestladdad tid åt, delar av livet i alla fall, att räkna ut vilken jordmån man är. Är jag bland tistlarna nu? Eller? Känner ni igen det där? Alltså någon som nickar lite och så. Det blir lätt väldigt stressande moral av det där. Eller det blir någon slags stressande grej utav det. Och det är ju ingenting direkt felaktigt med att fundera på vad är jag i livet. Men det är inte poängen med liknelsen. För alldeles oavsett så gör vi kanske vårt vanligaste misstag när vi läser bibeltexter. Det är väldigt typiskt misstag för oss, vår tid och vår kultur. Och vad är det? Jo, att vi gör oss själva till centralfigurerna i liknelsen. Det finns poänger för oss personligen i dem, men det är inte poängen med liknelsen. Och Jesus är ju faktiskt ganska tydlig med vem det är som är central. Han startar ju liknelsen med de här orden. En man gick ut för att så. Och då är det så att det är den lite slarvigt generösa bonden då som är central. Och vem är då det? Låt den retoriska frågan. Låt oss sitta med, det är inte helt säkert. Exegeter är inte riktigt överens om det här. Är de någonsin överens om någonting i och för sig? Men ja, så är det. Men låt oss sitta med tanken att det är Gud som den som så. Tänk på den där sista tavlan, Ein Wahres Bild. Va? Det kommer ner ljus från himlen som tar form i den här Kristusfiguren. Det är Gud som sår. Kristus är redan från världens början, om ni tänker på Johannes evangeliet hur det startar. Han är utsädet. Jorden, mänskligheten. Jorden är mänskligheten och hela skapelsen. De som tar emot och bär frukt kan därför ha genom historien varit många och de behöver inte vara kristna. Och /män, män /och. Det är de som Jesus säger, fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, som är de som medvetet riktar blicken, riktar livet, allt de är åt det hållet, så att de blir gåvor till andra mer och mer, djupare och djupare. Det är kyrkan, tänker jag. Det är de som medvetet, ödmjukt, som vi har sagt innan, över ett helt liv lär sig att söka och se Kristus i allt och över allt. Lärjungarna undrar ju, varför undervisar du med så många liknelser och berättelser? Då svarar han så här, han läser från en annan översättning. Ni har fått insikt i himmelriket till skänks, så låter det där. Ni förstår er på det, men alla har inte den gåvan. Därav alla dessa berättelser, för att de ska bli redo. För att de så småningom ska se och förstå. Så om det är nu kan de stirra sig blinda utan att se något och lyssna tills de blir blå i ansiktet utan att fatta. En blandning av Matteus och Lukas version kan man säga. Ja, men tänk då om det är så i den här liknelsen. Om det är det den berättar, att Kristus har varit så överflödande sådd överallt från början. Närvarande överallt och alltid. Det som Johannes evangeliet verkar säga i sin första vers. I begynnelsen var ordet. Han har funnits från början av allting. Det bör göra oss ödmjuka, för det betyder att vi är ju inte, det är inte vi som tar med oss Kristus in i vardagen, till grannen, till världen och så vidare. Däremot får vi som fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter förmånen att delta och till och med leda både vårt eget och andras upptäckande av Kristus. Ja, därför Jesus behövs. Va? Måste finnas något konkret. Det är därför kyrkan finns. För att det måste finnas något konkret som säger, vänta nu, det finns en annan verklighet. Och den riktar vi oss mot. En kristen är en som söker och ser Kristus i allt och överallt. Gud sår. Kristus är sådden. Den sådd som Jesus gör konkret. Här är jag. Jag är riket. Ta tag i mig. Känn på mina sår, säger han till några av sina lärjungar. Följ mig. Lär er av mig. Jorden oavsett jordmån. Det verkar på något vis beskriva hela mänsklighetens förutsättningar och förhållningssätt till att ta emot det som Gud sår. Vägkantens missförstånd och avvisande, den steniga markens tillfälliga och rotlösa mottagande. Va? Tistlarnas kvävande vardagsbekymmer och oro, den goda jordens tålmodiga fruktbarhet. Vi befinner oss där av och till, ibland alltihop under samma dag. Det gör alla, inte bara vi. Och snedstreck män. Kyrkan, församlingen är de som fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter. Det är en gåva och ett ansvar. Gåvan och ansvaret att ständigt bli påminda om att öppna ögonen för att se och förvandlas. Det är det som är omvändelsen. Det är det det innebär att vara och bli levande liknelser, som jag sa. Så att allting och alla till sist kan förvandlas. Det fick mig med massor av när vi satt en timme där uppe och pratade. Varför vill jag döpas? Det får massor av alla er här inne så fort man står och pratar. Därför finns vi i världen. Så ofullkomliga vi är, verkligen. Men därför finns vi. Därför firar vi gudstjänst. Vi lovsjunger, ber och firar nattvard. Så tänker jag. Vi har fått gåvan att lära känna himmelrikets gåvor. Vilken grej. Vilken grej. Och det ska vi liksom utforska den här hösten. Hur ser det ut? Så ta tid. Sitt med den här liknelsen. Den är ju några verser när ni samlas i veckan. Om ni samlas i veckan som husförsamling. Och ta de där frågorna. Återigen, jag har ju våran leaflet här. Ta den med er. Där står frågorna. Och se vad som händer. Låt oss be. Kristus, tack att du är närvarande. Du gör dig synlig, mottaglig för alla och allting. Och tack för förmånen och gåvan för oss att få vara kyrka, att få rikta oss mot det medvetet Få hjälp av andra att rikta oss mot det när vi inte orkar själva. Få tröst av varandra att se den verkligheten. Så tack att du möter oss och fyller oss med din närvaro på så många sätt. Amen.